Vad händer om man söker på internet efter sann frihet och gör en bildsökning på det? Vad får man för svar? Nu är det ju så här att alla får inte samma svar. Så att det beror lite på vad du har för egen sökhistorik och annat. Så du kanske inte får samma bild som jag fick. Men när jag sökte på sann frihet så fick jag en bild på en husvagn. Det är sann frihet, tydligen. Och när jag bläddrade i mitt Facebook-flöde så fick jag den här annonsen som ni ser till höger. Fullständig frihet. Och det kan man tydligen få uppleva om man köper en Asus-laptop. Vad har husvagnen och laptopen gemensamt som gör att man försöker sälja in det här med ordet frihet? Ja, det är väl att du inte behöver vara fast på en enda plats. Med din bärbara dator kan du gå runt i huset. Själv sitter jag rätt ofta med den i knät i soffan. Och man kan ha med den ut på altanen om man klarar det för solljuset och annat med bildskärmen. Och husvagnen, den handlar ju om att man ska flytta runt och liksom kunna vara på olika platser. Sen finns det ju de som sätter sin husvagn på samma plats år efter år i alla fall. Men själva idén är att du inte ska vara bunden. För några år sedan jag jobbade som lärare i Trollhättan så pratade jag med en av mina elever som hade fått lite mer kontakt med, och så berättade hon för mig att det var slut mellan henne och pojkvännen. Och då säger man ju så här, lite tröstande, det var tråkigt. Men det tyckte inte hon att jag behövde. För då sa hon, nej men nu är jag lite friare i kärlekshänseende. Och då tänker jag så här, friare på ett sätt kanske, men definitivt inte när det gäller kärlek. För kärlek tror jag man inte kan få på riktigt om man inte faktiskt binder upp sig vid någon. Det här är ju liksom den mest klassiska av alla scener i en amerikansk sån här sitcom. Så här halvtimmeslånga programmen där man ska följa lite olika personer genom livet och skratta så mycket som möjligt med dem. Är det någonting som är ett genomgående drag i alla dessa, så är det liksom ångesten över att binda upp sig vid en enda människa resten av livet. Och så ska man liksom på något vis per definition ha jättesvårt kvällen före bröllopet. Vad har jag gjort? Nu är jag ju inte fri längre. Det är liksom bilden av, så här, som förmedlas här, äktenskapet är att sluta vara fri. Och då tänker jag så här när vi kommer till Bibeln, att sann frihet får man genom överlåtelse. Sann frihet är att vara överlåten till Jesus. Sann frihet är att leva i lydnad till Gud. Nu ska vi läsa tillsammans, och vi läser från Apostlagärningarnas 21 kapitel. En lite längre text. Några av er kanske har läst den hemma som förberedelse. I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Sedan han hade hälsat på dem redogjorde han noggrant för allt som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans arbete. De prisade Gud för vad de fick höra och sa till Paulus, du vet broder att det finns tiotusentals troende bland judarna och alla håller de strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklara för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Så vad gör vi nu? De får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig, utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningarna som har kommit till tro har vi meddelat vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod och kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem. Sedan gick han till templet och tillkännagav när reningstiden skulle vara avslutad och offer bäras fram för var och en av dem. Det där är kanske inte den texten som man läser och tänker, wow, nu har jag fått en ny favorittext i Bibeln. Vad uppbyggligt budskap. Eller? Inte någon som första reaktion på det? Vad är det egentligen som händer och varför väljer jag att ha med det här som en predikotext? Och vi får gå tillbaka lite grann till apostlagärningarnas situation. I kapitel 15, lite tidigare, och det ser ni inte så mycket på bilden i det här ljuset, men det ska föreställa att det är en grupp människor som diskuterar med varandra. Vi har det som ibland kallas för det första kyrkomötet. Vad gäller för dem som kommer till tro och som inte är födda i den judiska folkgemenskapen? Behöver de så att säga bli judar genom omskärelse och sen följa lagen i alla dess så att säga, punkt och pricka för att kunna räknas in som Guds folk? Och man kommer fram till efter den här diskussionen att nej, så är det inte. Men vi har några saker som sticker lite speciellt mycket i ögonen på den som har vuxit upp som jude. Några saker som är så att säga, det som är, man reagerar på allra mest. Så av hänsyn till dem, låt bli och gör några saker som har det här med köttet av självdöda djur och så vidare. Och sen är det en punkt så att säga, där romarriket skiljer sig åt ifrån det judiska sättet att leva som också är moraliskt. Som inte bara handlar om tradition och sederbruk. Och det är att i romarriket så var det en massiv otukt. Äktenskapet var inte värt något. Och en fri romersk man hade i samtidens syn rätt att ha sex med precis alla han ville. Och det räknades inte ens som äktenskapsbrott. Det var lite annorlunda för kvinnorna. För de tillhörde en man. Så de fick bara ha sex med sin man. Så det var liksom inte riktigt jämställt, om man uttrycker det så. Men en fri romersk man kunde ha sex precis med vem som helst. Och det är klart att det stack i ögonen på någon som har fått lära sig att hålla sin kropp helig och avskild. Och att man hör ihop på den punkten inom äktenskapet. Men det här var liksom det beslut man hade tagit och som det här diskussionen bygger på. Och så har ryktet uppstått. Liksom. Vad är det då som händer när Paulus åker runt på olika platser och förkunnar evangeliet? Och det här blev en diskussion som faktiskt inte riktigt är avslutad än. I tidningen Dagen här under våren så pågick ungefär samma debatt. Lite märkligt nog. Det fanns ett antal olika personer. Ni får se tre rubriker med tre olika ståndpunkter. Det finns bara en Guds lag, säger den ene. Och han menar då att som kristen bör jag följa gamla testamentets lag rakt upp och ner. Bortsett från det som har med offertjänsten och tempeltjänsten att göra. Och så har vi han som säger att Paulus är tydlig med att Kristus är slutet på lagen. Nej, vi behöver inte den här gammaltestamentliga lagen alls längre. Och så har vi en som lägger sig någonstans lite grann där mitt emellan. Så hur i all sin dag kan den här diskussionen finnas nästan 2000 år efter? Avgjorde de inte den där på det här apostlamötet i kapitel 15? Nu får ni en supersnabb exposé över lite teologi. Jag är ju sån. Om vi börjar med 1500-talet så uppstår en teologisk tradition. Den bygger på Augustinus på 400-talet. Men det är Luther till höger och det är Calvin till vänster. Calvin är han i det långa skägget, brukar jag säga. Och Luther var han som var slätrakad. Våra reformatorer. Och reformatorerna, de läser Nya testamentets texter utifrån sin egen brottningskamp i katolska kyrkan och med Luthers fråga, hur ska jag finna nådig Gud? Och han märker att ju mer han försöker följa klosterreglerna som munk, desto mer ångest får han. Han upplever ingen befrielse i det budskapet. Och sen en dag så kommer han på att jag blir frälst av nåd. Och den livsförvandlande upplevelsen tar han med sig när han läser sitt nya testamente. Och så ser han orden om lagen som identiska med alla bud och regler han själv försökte leva upp till utan att lyckas. Och så tänker han att evangelium, det är lagens motsats. Nackdelen med det här sättet att läsa Bibeln, det är att den judiska tron kommer att beskrivas som lagens budskap. Att man som kristen gör sig ett, så här, bilden av att det judiska folket, när de lever ut sin judedom, så har de ingen Gud som är barmhärtig och nådig mot dem. Och så kan vi sjunga det här. Moses gav oss lag och krav, Jesus lyfter bördan av. En av våra salmer i salmboken. Men jag kan lova er att om ni går in i en synagoga och tycker att det här är en salmvers som på något vis förklarar skillnaden mellan hur vi kristna tror och hur judarna tror, så kommer du bli utskrattad. Det finns ingen jude som tänker sig att det Moses gjorde var att lägga massa krav på människor och så går runt och tänker och undrar hur jag ska bli av med alla de här kraven. Det är en vrångbild av judendomen som har uppstått bland många kristna. Som en konsekvens av Luthers och Calvins brottningskamp. Och någonstans här så börjar då ett antal teologer. Om ni ser på bild här nu, uppe till vänster E.P. Sanders. Och nedanför honom svensken Christer Stendahl. Och så nere till höger James Dunn och uppe till höger N.T. Wright. Det här är fyra teologer som mer än några andra har börjat titta på frågan. Kan vi läsa Nya Testamentet? Inte i ljuset av Luthers kamp med sitt samvete på 1500-talet. Utan kan vi istället läsa Nya Testamentet i ljuset av hur texterna förstods på det första århundradet när de skrevs. Och sen tillämpa det liksom idag. Och då har det uppstått lite olika skolor. New Perspective on Paul kallar man det här ibland, det nya perspektivet på Paulus. Och de säger inte riktigt samma sak, så någon tycker egentligen borde vara de nya perspektiven i pluralis. Och så finns det någon som tar ett steg ännu längre och kallar för det radikala nya perspektivet och den apokalyptiska Paulus. Och ni slipper att jag ska gå igenom allt det här, för då får jag hålla på till midnatt, va? Och klockan har ju redan gått en bit. Men om vi någonstans kliver ner i den här diskussionen och funderar på, strunta i liksom hur vi kom fram till det. Finns det någonting vi kan ta med oss utifrån det här och de texter vi har läst? Så jag tänker jag ska ge några teser om hur jag som kristen ska förhålla mig till Guds bud. Hur jag som kristen ska förhålla mig till lagen. Vad kan vi lära oss av det här? Och min första tes har jag redan börjat komma in på. Det är att lagen handlar om bemyndigande. Till vänster ser ni John Waltons bok Lost World of the Torah. En gammaltestamentlig forskare i Wheaton College i USA som försöker ställa sig frågan, hur fungerade gamla testamentets lagtexter när de gavs för 2 500 till 3 000 år sedan? När de här texterna uppstod i den situationen, hur tolkades de då? Och då säger han att det finns ett sätt att läsa det här som att det vore en slags strikta regler som vi idag läser lagtexter. Och den som ska tillämpa det här som vi gör idag, det är ju en person som bara ska utföra lagen. Om du kommer till en rättegång i Sverige så ska det liksom aldrig någonsin spela någon roll vad för övertygelser den som sitter och dömer har. Och det är nog bra på ett sätt. Men problemet är att det här lätt smittar av sig på precis varenda sak vi gör. Vad händer när en skola blir kritiserad för att någonting inte riktigt funkat som det ska? Ja, då går man ut i media och så säger man, vi har brustit i våra rutiner. Vad händer när någon organisation släpper igenom någonting som de kanske inte riktigt borde? Och så tänker de, ja, vi har brustit i våra rutiner. Vi behöver se över våra rutiner. Känner ni igen det? Det är liksom standardsvar 1A i all svensk manual. Drabbas du av kritik, skyll på rutinen. Vi har inte följt rutinen. Vi har en fint sittande i form av ett papper i en perm. Och när det är dags ska vi ta fram rutinen ur permen, läsa vad vi ska göra. Och så följer vi det till punkt och pricka, och då blir det jättebra. Och till slut har vi perm efter perm efter perm med gigantiska mängder rutiner som vi ska följa. Det här är någon kallt för förpappring. Allting bara hamnar i form av papper hela tiden. Liksom. Men John Walton säger att det var inte alls så det var tänkt. För problemet med att allting reduceras till rutiner, det är att den som sitter och följer dem kommer till slut uppleva en total känsla av att jag kan lika gärna bytas ut mot en dator. Det är inte att jag jobbar med en dator, jag kunde bytas ut mot datorn. Jag är ett kugghjul i ett maskineri. Jag har ingen kompetens. Jag har till slut inte längre någon värdighet kvar. För mitt enda jobb är att följa dessa rutiner. Välkommen till New Public Management. Walton menar att lagen gavs som vishetslitteratur. Den var till för att ge några typexempel på hur man kan resonera. Och sen var det upp till den som följde lagen att använda sitt eget omdöme, sitt eget förstånd för att leva i dess efterlevnad. Det var tanken från början. Och det innebär att lagen var inte heller till för att skrämma folket så att de skulle leva i, om jag inte gör det här och det här och det här så kommer jag att straffas av Gud. Det var aldrig det syfte. Lagen börjar med att Gud räddar Israels folk ut ur Egypten. Och det gjorde Gud innan de började följa lagen. Lagen är förbundet som Gud stiftar efter att han redan har utvalt och räddat folket ur slaveri. När vi läser de 10 budorden så har vi liksom en lista som blir lite konstig. Varje konfirmandlektion kommer till 10:e budet. Varför finns det 2 bud om att inte hysa avund? Och om ni tittar i en vanlig konfirmandbok liksom, va, så kommer vi till 10:e budet och så verkar det uppdelat på 2. Så läste inte det judiska folket de 10 budorden. För dem fanns det inte 10 budord, utan för dem fanns det 10 ord. Och det första ordet, nummer 1, var för dem: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Nu har jag gamla översättningen i huvudet. Men första ordet på stentavlorna i judisk tradition var att Gud har befriat Israels folk. Och det andra var en respons mot det. Bibeln är inte till för att följas som det vore liksom New Public Management-rutiner. De här orden är till för att ingjuta i oss den urskiljning och den vishet och den kärlek till Gud vi behöver. För att med hjälp av vårt omdöme mogna som människor och hantera det liv vi möter. Det är en lite annan bild, skulle man lugnt kunna säga. Lagen gavs, och den var när den gavs en del av Guds nåd. Den var inte motsatsen till nåden. Och den är inte idag heller tänkt att vara motsatsen till nåden. Gud begär inget av dig bara för att han ska kunna bocka av på en lista: nu har du skött dig. Det Gud begär av dig är en del av Guds omsorg. Om det är så att du ska avstå från någonting, så är det för att Gud tycker att, det är så att Gud vet att det du avstår från inte är bra för dig. Om det är så att Gud uppmanar dig att göra någonting, så är det för att Gud vet att det han uppmanar dig att göra är gott för dig och andra i längden. Ibland kanske man inte alltid ser det med sina ögon vid första anblicken. Och då får man lyda i tro. Lagen, för att använda en biologisk bild, är till för att ge oss en ryggrad. Inte ett skal. Om ni undrar vad det är för krummelur nere till vänster, så är det ett skaldjur från den kambriska epoken för 500 miljoner år sedan. Kambrium hade de allra häftigaste skaldjuren. De lever inte lika häftiga djur längre tyvärr. Men ett skaldjur har ett yttre skydd. Och det är det här yttre skyddet som håller djuret samman. Ett äkta skaldjur är ett djur som hela tiden definieras av sina gränser. Men jag tänker att när jag lyder Kristus, så handlar det om att jag får en ryggrad som inte gör mig konturlös, som inte gör mig mjäkig, som inte gör mig till ett mähä, som bara hänger med strömmen. För jag har en ryggrad, jag har någonting att hålla mig till, någonting som bär upp mitt liv. Men det är detta centrum i mig som bär upp mitt liv. Och då kan det se lite mjukt ut i kanten. Och jag tänker att det här är också bilden av församlingen. Som gemenskap så står vi för någonting. Vi släpper inte fram vilka ord som helst i våra talarstolar. Vi släpper inte fram vem som helst att predika. Även om det naturligtvis kan vara lite skillnad. Alla predikanter kan ju inte i varenda detalj tycka exakt likadant. Det vore en tråkig värld att leva i längden. Och inte särskilt utmanande för oss. Men vi släpper inte fram vad som helst. För vi som församling, vi står för någonting. Vi tror på Jesus. Vi tror att han dog på korset för våra synder. Vi tror att Gud uppväckte honom från de döda. Och så länge sedan jag är pastor här, om inte du skriver under på det, så är du inte välkommen att stå här framme och predika. Det är en del av mitt ansvar som andlig ledare. Enkelt uttryckt. Vi står för någonting. Men det innebär inte att vi upprättar mycket skarpa gränser och säger: det här måste du leva upp till, annars är du inte välkommen in i vår gemenskap. Vi har en ryggrad, men vi behöver ingen skal. Eller så uttrycker jag på ett annat sätt. Vi har en inre trygghet. När evangelium landar i våra liv, när Jesus blir våran Herre, så handlar det om att jag får en inre kompass. Min inre kompass hjälper mig att hålla kursen var jag än är, vad jag än gör. Den som har en inre otrygghet kan ju reagera på två sätt. Om jag inte är trygg i det jag själv tror, det jag själv tänker, om jag inte är trygg i att jag är älskad av Gud, så kan jag antingen bli någon som går allt och alla till mötes i förhoppning om att de ska bekräfta mig och ge mig ett värde. Jag går andra till mötes i förhoppning om att de ska förse mitt liv med den goda känsla som egentligen bara Gud kan göra. Jag blir någon som bara försöker vara till lags. Finns inget riktigt bra ord på engelska, skrivet people pleaser. Och det skulle ju kunna vara så här. Den texten som Ulrika läste här tidigare i gudstjänsten och den texten som vi läste nu i Apostlagärningarna. När Jakob kommer till Paulus och säger till honom: du vet, det finns en del som klagar på dig. Det skulle ju kunna vara så här att Paulus tänker: nej men oj, ja, nej, nu mår jag inte riktigt bra. De klagar på mig, vad jobbigt det blir när jag får klagomål. Men det här rådet, men om jag gör det så kommer de godkänna mig och acceptera mig. Vad gott det känns när de gör det. För övrigt funkar inte planen. Så fort vi har läst färdigt den här texten så blir det upplopp i templet och Paulus blir arresterad. Och det är det som är början av att han förs till Rom som fånge. Så planen funkade inte som Jakob hade hoppats. Men det skulle ju kunna vara så här. Att när Paulus säger att allt har jag blivit för alla, så är det för att han själv inte är något. Den andra varianten att reagera på det här, det är att man tänker: Jag måste hela tiden definiera mig själv genom att sätta gränser. Jag måste markera ständigt med mina kläder, med min frisyr, med mina ord. Allting jag måste som jag använder är liksom bara för att definiera mig själv. Och jag tänker minsann inte gå någon till mötes. För då är jag inte längre jag längre. Och det där kanske är okej när det är 14-16 år. Någonstans så har vi väl alla liksom en fas i livet där kepsen framåt eller kepsen bakåt kan vara den viktigaste frågan i världen. Som hör till att man växer och mognar. Men någonstans på vägen så tänker jag, huruvida jag har kepsen framåt eller kepsen bakåt eller ingen keps alls. Till slut måste det bero på den andra människan jag försöker möta. När jag utifrån ett stort mått av inre trygghet kan gå andra människor till mötes nästan hur långt som helst. Därför att jag förlorar inte mig själv när jag går dem till mötes. Om jag vet att jag inte förlorar mig själv så kan jag anpassa mig. Därför att då är jag en missionär. Då är jag den som kommer för den andra människans skull. Med Guds rikes ord, liv och kraft. För till slut handlar det just om detta. Paulus skrev, allt gör jag för evangeliets skull. Allting handlar om att mitt liv formas av evangeliet. Så hur är det med den gammaltestamentliga lagen? Det är ganska intressant att se hur Paulus resonerar när han försöker tala människor till rätta. Hans brev är ju fulla av tillrättavisningar. Och nästan varenda gång så skulle han kunna gått till ett budord i Gamla testamentet och sagt, här är budordet, följ det. Men det gör han nästan aldrig. Utan varje gång Paulus talar någon till rätta så säger han, Jesus dog och visade oss vad kärlek är. Jesus uppstod, besegrade döden. Vad säger det om ditt liv? Vad säger det om hur vi bör leva? Till slut säger Paulus att han följer Kristi lag. Han följer Jesus som Herre och föredöme. Och allting i hans liv ska förr eller senare kunna relateras till modellen av att Jesus dog på ett kors och uppstod för oss. Den som binder sig vid Jesus som Herre, den som följer Jesus som mästare, den personen i Nya testamentets beskrivning är sant, fri. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du lär oss vad äkta frihet är. Att det är att följa dig även om det kostar på, även om det blir svårt. Och Herre, nu ber jag att vi ska få den här inre styrkan av ditt ord, av din närhet, av din ande. Så att vi kan vara de som går andra människor till mötes för deras skull. I Jesu namn. Amen.